Tack för den fina sången. Så där. Då ska vi se. Det här tänkte jag att tala om lite grann idag. Konkreta handlingar som visar min tro. Men innan jag börjar att tala om det skulle jag bara vilja att vi ber att Herren får vara nära oss. Och att han får tala in i ditt och mitt hjärta. Herre, tack för den här stunden. Tack för den här högtiden vi får ha. Tack Herre för att vi får vara tillsammans kring ditt ord och kring dig själv. Och nu ber jag dig, låt din helige ande tala rakt in i våra liv som bara du kan. Tack Herre för att du hör mig i Jesu namn. Amen. Många menar att en tro, den är privat. Det har ingen annan med att göra. Men jag skulle vilja uttrycka det så här istället. Tron är personlig. Därför är det ingen annan som kan tro åt dig. Och det är inget kollektiv som kan besluta om vad du ska tro på. Tron är högst personlig. Men den är inte privat. Därför att det är väldigt svårt att tro på någonting. Och att det aldrig kommer till synes i ditt liv. Man kan tycka att tro är abstrakt. Det är osynligt. Ja, men det allra mesta som är osynligt och abstrakt, det kommer så småningom att ses på något sätt. Kanske att du har sått någonting och planterat ute i din trädgård. Och du vet du det att när du har sått så går du där och tittar. Du tänker inte sådär, ja men nu har jag sått så det blir så fina planter i det osynliga här. De blir så vackra och det här, jag behöver inte ha liksom någonting som växer upp. Det är helt okej ändå. Nej, du väntar på att det ska bli någonting. Livet du sätter ner, det är ganska abstrakt och det går inte riktigt att ta på, va? Även om det är ett frö så kan man inte ana att det finns liv i det, men det gör det. Men det blir synligt när det börjar på växa. Frukten av det. Det blir väldigt konkret. Och så är det också med vår tro. En tro som vi bär inom oss. Den kommer på ett eller annat sätt att bli synligt i ditt och mitt liv. Till exempel att dela en gudstjänstgemenskap som vi gör här idag. Det är ju ett sätt att visa vad jag tror på. Ja, men det är ju ingen annan som bryr sig om att jag går hit. Jo, jag vill påstå att det är det. Vi har en del grannar som bor här runt omkring kyrkan. Jag kan tala om för dig att jag är ganska säker på, jag har inte varit frågat dem, men jag är ganska säker på att de håller koll på hur mycket bilar det står här ute på parkeringen. De ser det. Det gör ju du när du tittar på andra tillställningar i olika kyrkor och passerar. Oj, vad mycket folk det var där då. Eller vad lite det var och så vidare. Det har en väldigt stor betydelse, inte bara för dig själv och din egen markering, utan också i samhället. Och jag tror att vi skulle behöva tänka till här lite mera. Ibland så kan man tycka, nej, jag orkar inte gå. Nej, men det är väl inte så viktigt att vara med. Och det är självklart, var och en måste ju styra sig själv. Men jag skulle vilja skicka med dig den här tanken. Det har betydelse. Det syns, det märks. Och vill du att den kristna tron ska finnas kvar i vårt land, då kan vi inte stänga ner och låta kapell och kyrkor bara stå som minnesmärken över en gången tid. För att alla har sin egen tro där hemma. Nej, då behöver vi mötas. Vi behöver markera och visa. Vi finns, vi tror på en levande uppstånden frälsare. Det här är ett sätt att vara konkret. Ett annat sätt som vi ser ganska ofta idag, det är att man bär ett kors. Jag gör inte det. Och det är av den orsaken att jag är inte bekväm med att ha halsband. Andra karar är det. Och det är ju jättebra. Men vi är olika. Men många idag bär ett kors. Idag är det så populärt så att man vet inte riktigt om det är ett uttryck för den tron som den människan bär på bara för att den har ett kors. Men det är ett fantastiskt fint tecken. Och om inte annat så kan det bli en möjlighet till samtal. Vad tänker du? Varför har du ett kors på dig? Är det något som du tror på? Alltså det finns en markering i den då. Det är en symbol som kan väcka tankar och som är konkret. Men idag skulle jag vilja peka på två andra konkreta saker. Och det ena, det är just det här. Nattvarden, det som vi ska fira idag. Den är högst konkret. Därför du tar en liten bit bröd och du dricker lite grann av vin eller druvsaft. Och du tar del i en måltid tillsammans med andra människor. Det är någonting mycket konkret som pekar på att vi tror på att Jesus dog för oss. Och att det var för min skull som han dog och uppstod. Det är en väldigt konkret handling som vi gör. Men det är en annan också handling som vi har varit med om idag. Och det är dopet. Det är också en sån där konkret handling som talar om vad jag tror på. Jag var bara 9 år när jag ville bli döpt. Och när jag pratade med mamma och pappa om det där, då sa de så här: ja, det är jättebra, men vi går inte och anmäler dig till dop, utan det får du göra själv. Vill du bli döpt, då får du gå till pastorn och säga till. Och det gjorde jag. Jag tog mod till mig. Vet, 9 år är man inte så där väldigt kaxig. Jag liksom går fram och hur ska jag säga, vad ska jag säga och så vidare. Men jag gjorde det. Och trots att jag var väldigt rädd för att vara under vatten, och det är jag fortfarande. Jag gillar inte att vara under vatten, så försök inte att dränka mig någon gång, för det blir inte bra. Jag gillar att dricka vatten istället. Men trots det så glömmer jag aldrig den härlighet som jag upplevde i dopet. Det var så fantastiskt underbart att få bli nedsänkt. Och jag kände efteråt, oj, det här skulle jag vilja göra om. För det här var så fantastiskt skönt. Och för mig, även om man tycker 9 år, vet de vad de gör? Nej, det vet man kanske inte till fullo. Men man har en vilja. Och man startar någonting i livet. Och för mig har det här varit någonting som har varit fantastiskt tryggt att falla tillbaka på många gånger. Jag vet att jag bestämde mig. Jag vet att jag gjorde det. Jag vet att jag har gett mitt liv till Jesus. Och det har gett mig en otrolig styrka. Men vad handlar det om egentligen? Och jag undrar, har du hört om Noah? Han som blev räddad undan översvämningen genom arken som han hade byggt på befallning av sin Gud. Vattnet översvämmar jorden, men Noah och hans familj blev räddade. Eller har du hört om Israels folk när de drog ut ifrån Egypten på befallning av Gud, ifrån slaveriet, och så gick de rakt emot havet, och där i tro på Gud gick de genom havet på en torr väg. Där sedan deras efterföljare, de som jagade dem, de blev förgjorda där. Bibeln säger så här att de döptes till Mose genom molnskyn och vattnet. Eftersom de hade fått uppdraget att, efter han hade fått uppdraget att leda dem till löfteslandet. Det var alltså, Mose hade fått uppdraget och de handlade i tro på Gud. De här berättelserna, de har en gemensam nämnare. Och ett av det är att vattnet hade en avgörande betydelse i båda berättelserna. Det andra var att räddningen var möjlig av en enda orsak. Och det var att de lydde Guds befallningar och trodde på honom. Det var det som var grunden för det hela. Och till sist, vattnet blev en gränsdragning mellan det gamla och det nya. Det var någonting som var påtagligt. Det gamla var förut och nu är det någonting nytt. Ett nytt, fräscht liv. Så här står det i 1 Petrus brev 3:20. Det hade en gång vägrat, alltså människorna som levde på Noas tid, hade vägrat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes i vilken bara några få, 8 människor räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts, utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. Det är vad det handlar om. Men då kan man ju fråga sig så här: varför? Varför ska man låta döpa sig? Och då ska jag vilja plocka några bibelord bara till dig. Nu blir det lite bibelstudium mitt uppe i alltihopa. Och då står det så här i Galaterbrevet 3:27. Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Iklätt, det innebär att man alltså tar på sig, eller hur? Precis som vi tar på oss kläder för att skyla vår kropp, så ikläder vi oss Kristus. Det handlar om alltså att förenas med honom som är sänd som vår frälsare, Jesus Kristus. Att liksom bli ett, bli skyddad av honom. Det står också så här i Johannes 3:5. Jesus svarade, det var Nikodemus som svarade här. Då säger han så här: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Dopet hör alltså samman med att bli född på nytt. Vi talar om att bli frälst, bli räddad, att bli född på nytt. Då är det vatten, men också Guds ande som föder oss här inne. Precis som Nikodemus hade svårt att förstå, det kan vi också ha svårt att fatta. Hur ska vi kunna födas på nytt? Men Jesus förklarar att det sker här inne, i dig. Där händer det någonting. I Apostlagärningarna 2:38 så står det så här. Petrus predikar där på första pingstdagen och säger: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Dopet är alltså en bekräftelse inför Gud och människor vem jag vill tillhöra. Omvänd er och låt er döpas. I dopet så ingår jag alltså ett förbund med Jesus. När man gifter sig, då ingår två människor ett förbund. Att hålla samman, att bli ett. När man döps, så döps man till Jesus Kristus och ingår ett förbund med honom. Att jag vill tillhöra dig. Och Jesus säger: jag vill tillhöra dig. Alltså det är en dubbel förbindelse verkligen. Det är det som sker. Men också som det står här, det är en möjlighet att få en gåva. Den helige ande som flyttar in i vårt inre. Till sist så står det så här i Matteus 28. Och det var Jesus innan han lämnade lärjungarna, så befallde han dem: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Alltså, helt enkelt, han har befallt oss. Han har sagt: gör det. Det är därför vi döper människor. Därför att Jesus har bett oss att göra det. Och det har en stor betydelse. Återigen en fråga: vad sker då i dopet egentligen? Vad sker i dopet? Såg ni någonting hända där när jag döpte Johannes? Nej, det gjorde ni inte, va? Man ser inte mer än att man doppar en människa ner i vatten och upp igen. Men det finns någonting som ligger i det och som liksom sker ändå. Och som det där också är ett tecken på att man tar till sig. Och då läser jag ifrån Romarbrevet 6. Och där ifrån den tredje versen: vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom, för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska ni också se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Om vi drar ut några slutsatser ur den här versen, så kan man säga så här: Jag dör med Jesus. Han dog på Golgata, men det var för min skull. Jag dör med honom. Jag begraver den gamla människan, det gamla livet, den gamla syndamänniskan. Det är liksom ett tecken när jag sänker ner en människa i dopgraven, så är det, jag visar att jag begraver. Men också uppstår med Jesus. Som Jesus uppstod på tredje dagen, så står vi upp igen i ett nytt liv. Alltså förenade med Jesus Kristus. Till en ny skapelse. Någonting nytt. Jesus var inte längre densamme. Och det är faktiskt inte vi heller. Även om vi inte får förhärligade kroppar när vi tas upp ur dopvattnet. Vi har samma kropp kvar, men det har börjat ett nytt liv. Som faktiskt inte tar slut när den här kroppen dör. Utan som lever in i evigheten. Ett nytt liv. En ny skapelse i Kristus Jesus. För att leva ett Kristusliv. Ja, men det är mycket sagt, säger du. Det klarar inte jag. Nej, men han vill hjälpa dig med det. Ett barn kan inte allt från början. Ett barn kan inte klara av allting. Det tar tid att mogna och växa. Men till slut blir man vuxen. Och det är samma sak med det andliga livet. Det måste börja någonstans. Men sen vill Jesus hjälpa oss att bli lik. Och hans mål är att vi ska bli lik honom och en dag kunna ställas fram där hemma i himlen tillsammans med honom. Dopet för oss inte bara in i en gemenskap med Jesus Kristus, utan också in i församlingen som är en gemenskap och som kallas hans kropp. En fråga till. Hur går det till? Idag har vi sett ett exempel på dop. Och det finns inte många beskrivningar på dop i den här boken. Det finns några stycken. Och ett finns i Apostlagärningarna där Filippus skulle döpa hovmannen. Och då står det så här. Att de gick båda, de fick se vatten där de kom i vagnen och åkte fram. Och så steg de båda ner i vattnet. Och Filippus döpte hovmannen. Och så står det att de steg upp ur vattnet. Ordet baptiso på grundtexten. Det betyder att doppa, att sänka ner. Det var det ordet står för. Att liksom begrava det gamla. Och därför så tror vi att på första pingstdagen, och det finns en del andra sedan i historien bevis på det också, att man döpte i reningsbassänger. Det vet att man kan undra hur skulle de kunna fixa vatten till att döpa 3000 människor. Men i Jerusalem, och det kan du själv se om du åker ner och tittar på utgrävningarna, där finns det sådana här reningsbassänger runt omkring templet, lite överallt. Och det var något som judarna använde för det rituella reningsbadet som man ofta gjorde, ja, ofta varje vecka. Det fanns gott om vatten att döpa i, och därför kunde man döpa människor på det sättet. Jaha, nu ska vi se då, om vi gör så där. Nu så. Den där bilden skulle vi ha. I Markus 16 och 16 så står det ju så här. Den som tror och blir döpt, han ska bli räddad. Så står det där. Den som tror och blir döpt, han ska räddas. Men den som inte tror blir dömd. Vattnet i sig räddar ingen människa. Men tillsammans, i kombination med tro på Gud, det är då det händer någonting. Därför då bejakar vi Guds handlande. Mitt handlande bejakar att Gud ska få handla i mig. Och så sker det här, att det abstrakta kombineras med det konkreta. Du handlar på ett sätt och Gud handlar i ditt liv. Och det sker mer än vad du anar. Jag är övertygad om att Noah glömde aldrig vad han var med om. Och Israels barn har vi faktiskt bevis för i skriften. Att de glömde inte heller. Det sjöngs om det. De talade om det och påminde varandra. Ni glömmer väl inte vad som hände när vi gick igenom Röda havet. När du har blivit döpt så är det något påtagligt. Du blir blöt. Du blir blöt. Mycket påtagligt. Och det är en handling som du gör som du kommer ihåg. Och som du kan bära med dig. Och därför är det någonting som är en fantastisk styrka för den som tror att få gå den vägen. Vi behöver de här milstolparna. Vi behöver de här konkreta handlingarna som vi gör för att vi ska få känna Gud har lovat mig någonting. Han vill vara med mig. Han vill leda mig. Han vill hjälpa mig hela livet. Herre, tack att du tar hand om oss här och nu. Och tack Herre för att du vill leda oss på dina vägar och att vi kan få gå i sällskap med dig. Tack för allt vad du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen.